God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och vi har kommit till del 14 i Galaterbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta med vårt studium av Galaterbrevet. Galaterbrevet 4 är vi inne på nu. Och vi ska strax läsa verserna här efter en liten repetition som jag tror vi behöver göra. Men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa vittnesbördet om dig och om vad du har gjort. Tack Herre att du har bevarats det här vittnesbördet så att vi kan läsa det med tilltro till det som har hänt. Att vi kan ha tillgång till vittnesbördet. Vi ber nu att du genom din heliga ande ska göra ordet levande för oss, begripligt, så att vi kan förstå din vilja, lära känna din vilja, lära känna dig allt bättre. Herre, låt också din heliga ande verka ibland oss på ett sådant sätt så att det sker förändringar i våra liv. Att din vilja mer och mer får göra sig gällande i våra liv. Herre, vi önskar att det ska få ske också den här stunden. Att den här stunden ska få vara en del i det som du gör i våra liv och i vår gemenskap. Så vi överlåter oss själva, överlämnar oss själva och det här studiet i dina händer. Amen. Jo, Galaterbrevet är ju ett fantastiskt brev. Jag har friheten som tema. Ja, inte vilken frihet som helst utan friheten i Kristus. Det har vi kanske nämnt tidigare och vi kommer in på det mera i femte och sjätte kapitlet. För det handlar om hur vi ska leva med den här friheten och vad det betyder mera konkret. Men innan vi kommer dit så är det som det brukar vara i Paulusbreven att först så är det ett stycke om evangeliet och vad evangeliet betyder så att vi kan förstå det. Och sen först i den andra halvan så kommer det här med tillämpningarna och hur vi ska kunna leva efter det. Galaterbrevet kan därför delas in i två stora huvuddelar. Först undervisningen och sedan tillämpningen. Lika enkelt som det sagt, så långt åtminstone. Den här första huvuddelen, den... Och nu bortser jag då från inledande hälsningar och avslutande hälsningar också. Men den första huvuddelen, den brukar man ha i tre delar. Och den första delen då, kapitel 1 och kapitel 2. Där måste Paulus då visa att det evangelium som han predikar, det har han fått ifrån den uppståndne Jesus Kristus. Det är alltså inte så att han har snappat upp det ifrån någon av de andra apostlarna. Och det är inte heller så att han har hittat på det själv eller att han har en egen variant utav utläggningar och sånt. Utan det här har han fått, hävdar han själv, direkt ifrån den uppståndne Jesus Kristus. När han var på väg till Damaskus för övrigt för att tillfånga, ta och motarbeta de kristna. Så kan det gå. Det tvärvände där för Saulus och han blev en kristen. Det där känner ni väl till och det lyfter han nu fram i inledningen av Galaterbrevet. Men när det är sagt så kan han ju naturligtvis ifrågasättas. Och därför så ingår också den här första delen att han talar om att han är överens med de andra apostlarna. De som vandrade med Jesus under alla åren. Och man hade ju försökt att slå in en kil emellan de här Jerusalems apostlarna, Jesus apostlarna å ena sidan och Paulus å andra sidan. Så därför är det viktigt att han får visa att de är helt överens. Det var ju på vissa punkter som man var oeniga och som man hade haft disputer och som ni vet som man fick göra överenskommelser och så. Men i stort sett så var man överens, så mycket överens att Paulus kan hävda det. Och han kan hänvisa till dem också. Sen kommer den andra delen här då i den första huvuddelen. Där förklarar han att Gud har gett löften till Abraham. Alltså han har gett löften till Abraham som för det första inte bara gäller det judiska folket utan gäller alla folkslag. Och för det andra löften som är givna innan lagen, innan de 10 budorden var givna. För de kom ju sen 400 år senare, de gavs till Moses. Och det här är också viktigt. Därför att hans motståndare vid den här tiden, de ville naturligtvis hävda att detta att leva under lagen och under de 10 budorden och vara intagna i det utvalda folket, det var det som var det grundläggande och det viktiga. Och det ifrågasätter Paulus. Utan han säger att nej, det är inte det grundläggande, det är inte så att säga botten på vår gemenskap. Utan botten på vår gemenskap, det mest grundläggande, det är de löften som Gud har gett först till Abraham och sedan till alla folkslag på hela jorden. Ja, men säger motståndarna då, hur ska vi då förstå de 10 budorden? Och hur ska vi då göra med lagen? Behövs inte den längre? Och om du, Paulus, säger att de inte behövs längre, då får du att låta som om det vore en helt ny religion det här. Där man inte ska ha lagen längre. Och därför så får han ägna tid här i det tredje kapitlet åt att visa att lagen inte alls är för evigt giltig. Utan den har en början med Moses. Den börjar med Moses som fick lagen. Men den har också ett slut. Nämligen hos Jesus Kristus när den fullbordas. Och därmed så har han inte gjort lagen orättvisa. Han har inte sagt att den är dålig, att den inte behövs, att den är ofullkomlig. Ingenting sånt har han sagt. Han har bara sagt att den har sin begränsning. Den har sin bestämda plats. Men när vi kommer in i Jesus Kristus, han som har fullbordat lagen, när vi kommer in i den gemenskapen, då förenas både judar och greker och slavar och fria och män och kvinnor, allihopa på samma villkor, nämligen på löftets villkor. Inte därför att vi är överens om lagtolkningar eller för att vi är lika duktiga på att göra lagen, utan därför att vi har blivit delaktiga av Guds nåd, av Guds barmhärtighet och Guds löften. Och det han är lite orolig för, eller lite orolig, det var ju en underdrift som heter duga, mycket orolig för, vansinnigt orolig för, det är att de nu ska överge det här evangeliet, de här goda nyheterna som det innebär att leva i Jesus Kristus, och gå tillbaka till detta med laggärningar. Det är detta att vara, leva under lagen, att vara grundad på lagen så att säga, det innebär ju att man ska prestera någonting. Men framförallt så innebär det att vi räcker inte till. Vi kommer under fördömelsen. Utvecklar han mera i Romarbrevet, så vi fördjupar oss inte där, vi bara konstaterar det. Men han är alltså livrädd för att man ska lämna evangeliet, tron på Jesus Kristus, för att gå tillbaka till någon sorts religiöst beteende. Och det är inte bara det att det är stackars människor som kommer in under det religiösa beteendet, utan det är också det att samtidigt så fördärvas ju själva evangeliet. Då har man ju övergivit den här rena, enkla livsgemenskapen med Gud i Jesus Kristus. Och man bör ägna sig åt någonting annat. Så här är ett antingen eller. Och sen har vi då den sista delen här i den första huvuddelen. Så där vi är fortfarande i den här undervisningen. Och det är då från i kapitel 4 från vers 8 till och med kapitel 5 vers 12. Det kan vara lite olika om man vill ta det till och med 5:12 eller 5:1. Jag ska återkomma till det. Men vi har alltså börjat på den här sista tredjedelen i den här första huvuddelen. Och den handlar helt enkelt om att överge Jesus Kristus och komma tillbaka in under lagen. Det leder till träldom. Det leder till träldom. Och det är det som man nu håller på att behandla. Det är alltså ett stort, stort varningstecken. Det leder till slaveri. Det leder till och med bort ifrån Kristus. Ni lämnar gemenskapen med Gud om ni går tillbaka till det. Så han gör allt vad han kan här nu för att varna sina älskade barn, som han kallade dem. Om ni tittar nu i fjärde kapitlet, så gjorde vi förra gången åtminstone till och med vers 11. Och ni ser i vers 11, där säger han: jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves. Det är hans stora ängslan. Och så kommer det i vers 12 där vi ska börja idag: jag ber er bröder, jag vädjar till er. Så då har han haft undervisning och han har visat på skriften och lagens, eller på löfterna så att säga, och så vidare. Men här kommer han med en personlig vädjan. Och i vers 19 så ser ni den här personliga vädjan igen. Mina barn som jag nu än en gång med smärta föder. Tills Kristus har tagit gestalt i er. Tills ni liksom blir rotade. Tills ni blir stabila i er tro. Han vädjar alltså som en far. Och han kanske påminner om också samtidigt som han har gjort tidigare här i Galaterbrevet. Om hur det var när han kom till dem första gången. Och det har vi studerat tidigare här. Nämligen den första missionsresan. Och då läste vi om hur han förkunnade det här evangeliet. Och hur det blev diskussioner i Lystra och i Derbe och på olika ställen. Och det blev diskussioner om, och många blev ju jätteglada över evangeliet. Och andra blev väldigt förtretade. För de tyckte att det här med laggärningarna och att leva under lagen, det var så viktigt så att nu kommer Paulus och förstör det. Så det är ju det här handlar om. Och det ledde också till förföljelse. Och det är det som antyds här. Jag tror vi får läsa då från vers 12 till och med vers 16 till att börja med. Och det är fortfarande folkbibelns översättning som jag använder. Jag ber er bröder, bli som jag, eftersom jag har blivit som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, jag som Kristus Jesus. Var hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Här finns det några saker som vi behöver kommentera, tror jag. Och det första som jag tänker på, det är att, ja, när han säger här, bli som jag. För er som är en nya i det här då, att när han säger så, så var det ju alltså så att Saulus hade ju innan han blev en kristen levt väldigt strängt under lagen och under att göra precis som lagen sa. Han nitälskade i allt för lagen. Det som hände när han mötte den uppståndne Jesus Kristus, det var ju att allt det som Paulus hade presterat så långt plötsligt inte var någonting värt. Därför att mötet med Jesus Kristus var ju så överskuggande. Det slog så att säga ut allt annat. Så det andra var ju ingenting värt i jämförelse med den här nya uppenbarelsen. Han hade alltså blivit som en syndare. Han hade blivit som en hedning. Han hade blivit frälst bara av nåd. Inte därför att han hade nitälskat under lagen. Och det är det han knyter an till här när han säger nu. Bli som jag, eftersom jag har blivit som ni. Ni som, för han skriver här till hedna kristna, ni som innan då levde utan Gud, utan hopp i världen och levde i era synder och så vidare. Jag blev sån som ni. Och så tar han ett exempel här i vers 13. Han påminner dem om att det var på grund av kroppslig svaghet som han predikade evangelium. Jag tycker om den översättningen där. Det kommer igen sen i vers 14. Min svaga kropp. Och varför tycker jag om den översättningen då? Jo, därför att det här heter det på grekiska asteneia. Och asteneia kan betyda, precis som det står här, kroppslig svaghet. Eller så kan det betyda sjukdom. Och här öppnas det nu dörrarna på vid gavel för spekulationer. Vilket det här betyder. Man kan tycka att det spelar ingen roll om det översätts med kroppslig svaghet eller sjukdom. Men i vissa sammanhang, i vissa kristna traditioner, så spelar det stor roll. Och att det skulle vara en sjukdom, då tänker man sig att det skulle vara en ögonsjukdom. Och det är därför som Paulus då skriver här. Han skriver här om att de skulle ge honom sina ögon, står det i vers 15. Ni hade kunnat riva ut era ögon och gett dem åt mig, för att själv hade han då så besvär med sina ögon. En del säger till och med att han kunde ha, att det kunde tänkts att han var, att han var blind. Jag tror att det står till och med någonstans, jo, i det sjätte kapitlet, vers 11, då när han ska skriva, när han gör avslutningen på Galaterbrevet, så står det där: se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Och det skulle då vara ytterligare ett indicium för att han hade sådana besvär med sina ögon. Man har förespråkat andra sjukdomsförslag också, som till exempel att han skulle haft epilepsi och fått anfall, krampanfall och sånt efter till följd av de här uppenbarelserna som han hade haft, eller att de här uppenbarelserna till och med hade varit någon typ av hänryckning, alltså utav krampanfall och sånt. Och där känner jag att det börjar dra iväg lite grann. Och det, även i det här ordet, om ni går tillbaka till vers 14, där står det: fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig. Det här ordet avskydde mig på grekiska, det verbet används när man talar om demonbesättelser. Så, och verbet betyder inte bara avskydde mig, utan betyder spottade ut. Alltså man har kräkningar och man spottar ut. Och så kunde det vara när demonerna manifesterade sig. Och nu ligger det här i luften då, eftersom Paulus använder det här ordet, att han skulle ha haft sådana besvär så att galaterna, de skulle kunna ha avskytt honom, betraktat honom som demoniserad. Och det är möjligt att det fanns motståndare som var så aggressiva mot Paulus att de beskyllde honom för att vara besatt. Det sa man ju till Jesus: du är besatt av Belzebul, sa man. Du driver ju ut de onda andarna med hjälp av Belzebul, de onda andarnas furste. Du är besatt, sa man till Jesus. Och det kan man ju ha sagt till Paulus också. Och att det är det då han så att säga antyder här. Så kan det vara i alla fall. Men det kan också betyda kroppslig svaghet, som det är översatt här. Och då kvarstår frågan vad den här kroppsliga svagheten är orsakad utav. Och då vill jag påminna er om hur det var den där första missionsresan. Gå tillbaka då till Apostlagärningarna. Apostlagärningarna kapitel 14 tänker jag närmast på. Apostlagärningarna kapitel 14. Där kommer han till Ikonium, ser ni, 14 kapitlet vers 1. I Ikonium hände samma sak, och det är de här förföljelserna. Det står i vers 2 där att judarna som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna och så vidare. Så står det om en förföljelse. Och ni ser när ni kommer till vers 19, då har han visserligen kommit till Lystra. Men i Lystra så står det sen i vers 19 då, Apostlagärningarna 14:19: från Antiochia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släppade ut honom ur staden i tron att han var död. Och så här vet vi ju att det fortsatte på plats efter plats. Blir man stenad så att folket runt omkring tror att man är död, då är det väl lämpligt att översätta med kroppslig svaghet. Det är närmast ett mirakel att han lyckas stapla tillbaka in i staden och så fortsätter han att predika där. Och så skulle man kunna förstå det här uttrycket också. Att han alltså, han var, som det står, när han skriver till församlingen Korint, så säger han att han hade sådana besvärligheter, som en kroppslig svaghet, så att han hade bett till Gud om att få bli befriad ifrån dem, eller helbrägda jord. Och då hade Herren sagt till honom att det var en satans ängel som hade slagit honom för att, och så kom det en förklaring. Och den där med satans ängel som hade slagit honom, i det sammanhang så ser man att det handlar om förföljelser. Det handlar om aggressivitet, alltså motståndarna som är på honom, de hånar honom, de argumenterar emot honom, de förföljer honom, stenar honom, han får prygel. och så vidare. En mängd sådana här olika yttre omständigheter som hela tiden arbetar emot Paulus. Och att det är alltså det som skulle finnas här. Ja, men finns på första missionsresan som vi såg. Finns ännu mer på andra missionsresan och tredje missionsresan. Och det slutar ju med att han blir halshuggen. Så att på den vägen var det. Sen är det också så här då att om du tittar i, nu har jag skrivit upp här två stycken. Vi kan titta i Matteus. Jag har till och med skrivit upp tre bibelställen. Men titta i Matteus. Matteus kapitel 5. Det är alltså i Jesu bergspredikan. Där talar Jesus om äktenskapsbrott. 5:27. Och så säger han i 28:e versen. Jag säger er, var och en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och så kommer det vers 29. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Och då hör jag nämligen till saken att, för då skulle man kunna förstå det där bokstavligt. Och det får du gärna göra om du vill. Men det här var också ett vanligt sätt att uttrycka sig på den tiden. Just ögonen och hjärtat. Just den här självbilden och självfixeringen och ögonen. Det hörde så att säga ihop. Så att här handlar det om en rejäl omvändelse. Fast man uttrycker det som att riva ut ditt öga och kasta det bort ifrån dig. Så det var en vanlig bild. Och på samma sätt skulle det kunna vara en bild när du kommer till Galaterbrevet. Ni skulle kunna ha rivit ut era ögon och gett dem till mig. Alltså ni skulle kunna ha gett er nytt liv. Om det hade varit möjligt för er. Titta också när vi ändå är i Matteus kapitel 18. Så ser du att det kommer igen där i ett annat sammanhang. 18 vers 9. Ja, det är egentligen samma ord. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kasta sig det brinnande i henne. Jag ser här bara vad det står i Markus 9:47 också. Om det är samma ord där. Ja, det är samma ord där. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Men det är alltså om ditt hjärta förleder dig till synd. Så riv ut ditt öga. Det är bättre för att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i det brinnande i henne. Så man kan alltså använda det här med ögonen. Eller argumentera emot det här med ögonsjukdomen genom att säga att här använder sig Paulus bara av en bild. Och det där med att han i slutet skriver med så stora bokstäver själv, det är inte heller något konstigt, därför att jag vet inte hur det var med Galaterbrevet, men det är sannolikt med Galaterbrevet som med de andra breven, att man hade ju sekreterare. Det var ju folk som skrev ner. Han dikterade det här. Han satt inte och plitade på det här själv, utan han hade andra som skrev. De var ju ett arbetslag. Och så kanske han skrev en hälsning själv på slutet. Nåja, så kan det vara med det. Vi kan väl lämna det där här ändå, va? Och lämna det här öppet. Jag såg i Hjärts översättning, där har han översatt med sjukdom. Och det är alltså inte fel översatt. Men det skulle kunna översättas med kroppslig svaghet. Alltså orsakar av förföljelser och stening och så vidare också. Det är om detta. Sen så kommer vi då vidare här till vers 17. Jag tror vi läser 17 till och med 20. Dessa människor, alltså det är ju då de här judaisterna, de som försöker locka de nykristna till att komma in under lagen. Dessa människor, de är ivriga. Ivriga att vinna er. Men de har inte rätt iver. Utan vill skilja er från oss. För att ni ska med så mycket större iver hålla er till dem. Det är bra att vara ivrig för det som är gott. Det gäller alltid och inte bara när jag är hos er. Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet mig ingen råd med er. Det här var bra tycker jag med den här översättningen också på det sättet att här står det konsekvent översatt med iver. Så dessa människor är ivriga, men de har inte rätt iver. De ska ha så mycket större iver. Och i vers 18, det är bra att vara ivrig. Ivrig heter ju på grekiska zelos. Och det är det ordet som används här på alla fyra ställena. Och zelos, det är samma ord som du har i zeloterna. Ni kommer ihåg Simon zeloten. Zeloterna på den här tiden var ju den motståndsrörelse bland det judiska folket, motståndsrörelse mot den romerska ockupationsmakten, som kunde tänka sig att använda våld. Och det hände lite då och då, för de var ofta beväpnade med knivar, att när i stora folksamlingar så använde man den här kniven till att terrorisera romerska medborgare. Och att man stack ner dem, det var zeloterna. Men en av Jesu lärjungar var ju, Simon zeloten var ju en sån innan han blev en lärjunge till Jesus. De var en liten grupp, men en ganska våldsam grupp faktiskt. Sen användes ordet också i religiös mening. Alltså de här som inte bara på allmänt sätt talade om att man skulle leva under lagen, enligt med lagen, utan som verkligen ivrade för detta. Som var i detalj angelägna om att alla människor skulle följa. Man skulle ge tionde av allt. Man skulle fasta inte bara på onsdagar, utan onsdagar och fredagar. Och böneskafen skulle hänga på ett visst sätt, och knutarna och så vidare. Alltihopa det här var oerhört viktigt i detaljer. Någonting som i längden naturligtvis blev nästan ohållbart för vanligt folk att leva efter. Men det fanns alltså en grupp som ivrade. Till saken hör ju dessutom, och det är det ironiska i det hela, att Paulus själv var en sån ivrare innan han blev en kristen. Så det här finns med när han skriver det här. Han säger alltså att de här judaisterna som nu försöker locka er tillbaka in under lagen, och som försöker få er att gå laggärningarnas väg tillbaka in under lagen, eller in under lagen då för de som var hedna kristna, de ivrar för er. De är väldigt måna om att ni ska gå den här vägen. Men de har fel insikt. De har inte en rätt iver. Inte en rätt svartsjuka, som i ordet kan översättas också. När vi sen kommer till Galaterbrevet 5. Vi är inte där ännu, men titta i Galaterbrevet 5. I vers 20. Det räknas upp köttets gärningar. Och det här är ju negativa saker, otukt, orenhet och så vidare. Så kommer vers 20, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund. Det står det zelos på grekiska. För det ordet zelos, alltså iver, kan ju vara både positivt och negativt. Här används det negativt. Så man får förmoda att Paulus, när han har skrivit det här, så att säga förbereder det här med köttets gärningar. Så han gör en antydan att judaisterna, ja, de ivrar för att förleda de nykristna. Men de ivrar på ett felaktigt sätt, alltså på ett kötsligt sätt. Där de själva i sin uppblåsthet försöker förföra de här nykristna. Allt det där ligger i det där endaste lilla ordet. Det kan ju vara så också när han säger här i vers 18. Det är bra att vara ivrig. Det är bra att människor ivrar för er, skriver han på något ställe. Eller om det är en annan översättning. Det är bra att människor ivrar för er. Och så underförstått. Men då ska ni väl lyssna när jag ivrar för er också. Jag ivrar ju för er som, ni är ju mina barn. Ni blev ju kristna genom min förkunnelse. Jag har ju fött er med smärta. Jag lever med er, jag fostrar er. Jag ivrar för er på ett riktigt sätt. Varför ska ni följa dem som ivrar fel? Och sen inte lyssna på den som ivrar rätt? Så tänker man sig att Paulus känner när han skriver det här. Det här uttrycket förresten är också intressant när han säger i vers 19. Mina barn som jag nu än en gång med smärta föder. Det är intressant. Tills Kristus har tagit gestalt i er. Det är intressant. Och dels använder ju Paulus det uttrycket på en del andra ställen, i Korintherbrevet till exempel. Men det är intressant därför att det visar oss att detta med att bli en kristen och att förbli en kristen, det är en process. Det är inte bara liksom att det är klart man skulle kunna beskriva det som en positionsförändring på så sätt att förut så var jag utan Gud och nu är jag med Gud och så är det klart. Men det här är ju en annan bild som säger att det å ena sidan kan det vara så enkelt som jag sa, men å andra sidan så är det också en process. Här är någonting som har börjat hända i en människas liv. Här är en människa som känner sig dragen till Gud, attraherad av det kristna livet. En människa som söker, en människa som brottas med Gud. En människa där Gud till sist ändå kan föda henne på nytt. Men när det är gjort så är det ju fortfarande frågan om att man ska överleva som en kristen. Och det var ju det som, den kampen som Paulus utkämpade med de här i Galatien. Och det är någonting som jag tror att vi behöver ta större hänsyn till än vad vi har gjort tidigare. Därför att det ofta har varit så, vet ni, i samband med evangelisation, sättet att tänka mission och evangelisation. Så tänker man gärna att en människa nu ska bli frälst. Att en människa nu ska ta emot Kristus. Och även om man inte skulle säga att det, nu är saken klar, va, så är det lätt att man tänker åt det hållet. Det som har hänt under alfakurserna som vi har haft under 10-tal år nu, det är att där blir det så uppenbart att det är frågan om en process. Här får människor samtala under 3-4 månaders tid. Här får man bearbeta sina frågor. Här får man hinna med sig själv. Och när kursen är slut så antingen så har man liksom tagit till sig det man har samtalat om genom tron, eller också så fortsätter att verka så att man kanske blir en kristen längre fram sedan. Så det uttrycket där är någonting som är tänkvärt. Dessutom är det ju så här att när man kommer till Johannes, aposteln Johannes och hans brev, och där är vi ju inte nu, men då använder han en liknande bild. För han talar om de som är barn i Kristus. Och då är det inte bara frågan om de som är alldeles nykristna, som har bara varit kristna kanske 6 månader eller 7 månader, någonting sånt, att det är de som är barn, utan då är det alla de som är på barnstadiet. Man kan vara kristen i 25 år och fortfarande vara på barnstadiet. Han talar om barn i Kristus, och Paulus talar om spädbarn i Kristus i Korintherbrevet. Och sen talar Johannes då om de unga i Kristus. Alltså tonåringarna, ungdomarna tror jag det är. De unga är översatt, tror jag, i den nya översättningen Bibel 2000. Och det är de som har lärt sig att övervinna. Att övervinna den onde, står det. Det vill säga sådana som vågar tro att de är förlåtna fastän de är dåliga. Sådana som vågar sätta sin tillit till Kristus fastän de inte känner hans närvaro och så vidare. De har alltså nått en viss mognad, och de kan hantera den andliga strid som vi ju är upptagna med på olika sätt. Och sen talas det då också om fäder och mödrar i Kristus. Och det, hur man definierar det, jag brukar tänka på det så konkret som att det definierar vi på samma sätt som man definierar i biologisk mening. Alltså fäder och mödrar är sådana som hjälper andra människor till tro, som kan dela sin tro och som kan uppfostra nya kristna, så att säga. Då är man fader eller moder, fäder och mödrar. Det var det, ja. Då har vi fördjupat den förståelsen där. Det är alltså en förvandlingsprocess. Det var ju på samma sätt som förra gången när vi talade om det här med klädedräkten. Jag sa ju de olika grundmotiven i dopet. Du sa att ett sådant grundmotiv, det är att man tar av sig sina gamla syndiga, orättfärdiga kläder. Och sen blir man döpt, och sedan blir man då iklädd dopdräkten, rättfärdighetens linnen. Och så sa jag det att, men det finns också bibelställen som talar om att det här behöver man göra på daglig basis. Precis som man klär av sig på kvällen och går och lägger sig, så bör man ta på sig nya kläder på morgonen dagen därefter. Så att det är en daglig omvändelse. Och på samma sätt får man väl säga då att det är med det här. Det här är också en process. Att vi växer från dag till dag. Att det är en förvandlingsprocess som egentligen pågår så länge vi är kristna på den här jorden. För även om vi blir fäder eller mödrar, fader eller moder. Även om vi blir fader eller moder, så är det fortfarande en förvandlingsprocess. Ingen av oss är fullkomlig. Det är alltså det himmelska fullkomliga tillståndet i himlen, för där behövs ingen förvandling. Det har börjat här när vi föddes på nytt, när vi upplevde in i gemenskapen med Kristus. Men det pågår till den dagen då vi är fullkomnade. Och det är en process som, låt mig säga det redan nu då, att många av de här hustavlorna som det kallas då i Paulusbreven, där det står vad man ska göra, vad man får göra, vad man inte får göra och så vidare, de blir ofta missförstådda. De blir missförstådda därför att människor tänker att nu ska man göra si och så, och jag som är kristen får inte göra så. Alltså man tänker laggärningar när man läser de här hustavlorna. Man tänker inte förvandlingsprocesser. Man tänker inte att detta är någonting positivt. Man lurar sig själv till att tro att det har med själva frälsningen att göra. Att om jag gör si eller jag gör så, ja, då kan jag bli frälst. Men de här förmaningarna som finns här har inget med frälsningen att göra. Utan det har att göra med, inte direkt med frälsningen att göra. Det har direkt att göra med den förvandlingsprocess som pågår i våra liv på daglig basis så länge vi är kristna. Det står om förmaningarna, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Det gäller ju så länge vi lever på den här jorden. Även om vi är jättekristna och jättefyllda med anden och lyckliga och glada och medvind, så gäller de orden i alla fall. För vi är fortfarande inte fullbordade eller fullkomnade. Det där kommer vi tillbaka till lite grann lite längre fram. Men jag ville visa att det var en process i det här. Jag skulle önska, säger han nu, att jag kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Ändra mitt tonfall, phoné. Phoné betyder samma som iPhone, telefon. Phoné på grekiska. Det betyder ändra sin stämma eller byta språk. Eller som det är översatt här då, ändra mitt tonfall, alltså bli ännu mer vädjande. Eller också så är det som så att ändra mitt språk. För att det som kommer sen här, i vers 21 och följande, där byter han språk. Han byter språk, inte så att han byter från grekiska till hebreiska eller något sånt. Utan han byter språk på så sätt att han nu går över till ett bildspråk. För nu kommer en allegorisk bibelutläggning. Det kan vara både och. Det kan vara både att han vädjar intensivt och att han kunde liksom med rösten liksom låta dem höra hur innerligt han vill det här. Och det kan vara också att han försöker säga det en gång till nu då med ett bildspråk. Och det här bildspråket är då från vers 21 till kapitlet ut. Och det handlar då om de två förbunden. Och det här ska vi försöka hinna med också. Alltså nu har Paulus talat om att han är en fader för dem. Det handlar alltså om födelse och om processer. Och i den här allegorin som är från vers 21 och följande, så fortsätter han på samma sätt. Det handlar om, han talar om att föda barn. Han talar om Abrahams barn och Sara och Hagar och så vidare. Nu är jag lite osäker på hur mycket förhandskunskaper ni har som lyssnar. Men vi kanske ska göra som så att jag läser en liten bit och sedan så återberättar jag för dem som inte känner till det, så att jag får med det viktigaste. Jag läser från vers 21 till och med 26. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner. En med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt. och det är vår moder och så vidare. Jag tror inte vi tar längre än så, än så länge, va? Men för er som inte har en aning om vad det här betyder, så är det ju alltså som så att Abraham var ju gift med Sara, men de hade inga barn och de kunde inte få några barn. Och sen så säger Gud till Abraham: ja, men du ska få barn, därför att från dig ska det komma inte bara barn utan barnbarn och barnbarnsbarn. Det ska bli ett helt folk. Och då så säger Gud till, eller då säger Abraham till Gud: ja, men hur ska det gå till? Vi kan ju inte få barn. Och vi är för gamla. Det går inte. Jo, men lita på mig, säger Gud. Och det här alltså, löftet kommer in. Och det här, tron på löftet kommer in också. Så går åren. Och till sist så är inte bara Abraham bekymrad över det här, utan Sara är det i ännu högre grad. Och då var ju bestämmelserna sådana att om man inte hade en arvinge så kunde man få barn tillsammans med tjänstekvinnan. Så de gör upp det att han ska gå in till den här tjänstekvinnan, eller slavinnan som det är översatt i samma ord, tjänstekvinna, slavinna, som heter Hagar. Och så får han ett barn med henne. Och det barnet heter ju Ismael. Det är barn som sedan kommer att bli stamfader till de arabiska folken. Så var det ordnat. Och det är därför som det står så här då i vers 23. Slavinnans son, alltså Hagars son Ismael, var född av mänsklig vilja. Alltså född efter köttet, står det egentligen i grundtexten. Jag tror det står så någon i någon annan översättning också. Men det var, då hade ju det här barnet blivit till inte på grund av löftet och inte på grund av tron. Så var det med det. Och sen gick det ytterligare 14 år. Och sen när det har gått 14 år så får Sara veta att hon ska bli med barn och att hon ska föda den här löftesonen. Och då så står det att hon skrattar, står det i bibeltexten. Och där brukar man då diskutera varför hon skrattar. Skrattar hon av glädje över att ha blivit bönhörd, eller skrattar hon därför, alltså hon skrattar därför hon inte tror på det? Tolkningen är öppen. Det där ordet kommer igen lite senare också. Jag ska visa på det alldeles strax. Men hur det nu än är, så föder ju hon ett barn. Abraham fick två barn. Och det här är det andra barnet. Och det andra barnet heter Isak. Och Isak är inte född efter mänsklig vilja, utan född, som det står här, i kraft av ett löfte. Eller som det står i grundtexten: den fria hustruns son, alltså Sarais son Isak, är född på grund av ett löfte, står det. Och det som Paulus här nu vill lyfta fram, eller som han vill stryka under och betona, det är ju att Isak är löftessonen. Isak är född på grund av ett löfte, inte på grund av att han hade känt Sara eller gått in till henne, inte efter mänsklig vilja, inte efter köttet, utan genom ett mirakel, som det framstår här i texten. Alltså på samma sätt som det sedan skulle bli med Jesus, en jungfrufödsel. Så det är ju två, det är ju stor skillnad på de här. Jag ska säga det innan vi går vidare. När det står så här att Sara i vers 23 kallas för den fria hustrun, då anspelar Paulus på en rabbinsk utläggning. Därför i den rabbinska bibelutläggningen av de här bibelverserna, det är ju första Mosebok vi talar om, där kallas Sara för den fria hustrun. Och den fria hustrun Sara blir sedan hela det judiska folkets moder. Så hon är den fria hustrun, och det judiska folket är det fria folket. Folket som är befriat ifrån Egypten. Ut ur Egypten kallade jag min son. Så Sara är den fria hustrun, och hon är nationalsymbolen för det fria folket. Och det här är en utläggning som finns alltså muntlig, och som Paulus känner till och som han tänker på, och därför kallar han henne för den fria hustrun. Han knyter alltså an till den tron. Och då blir det ju så att precis som Abraham, har vi sett tidigare, var en far för alla de som tror, så blir Sara en mor för alla de som tror. Där ligger så att säga logiken. Det står här också att detta har en djupare mening. För så här långt är det ju bara ren historia. Men så kommer till vers 24. Detta har en djupare mening. Och då står det på grekiska allegori. Det är ju ett grekiskt ord. Så att det, som det skulle kunna stå så här i översättningen. Detta har en allegorisk mening. Alltså en bildlig mening. Och då vet ni sedan tidigare att när man tolkar bibeltext så kan man använda sig av vissa mönster, vissa schabloner, vissa regler och så vidare. Jag säger inte att man kan tolka hur som helst. Men jag säger att det finns infallsvinklar, olika infallsvinklar som man kan bestämma sig för. Och om någon bestämmer sig för en infallsvinkel så kan någon annan bestämma sig för en annan. Och så pågår ju diskussionerna eller tolkningarna hela tiden. En av de här sätten att läsa Bibeln kallas för allegorisk bibelläsning. Och den var ganska populär, eller började bli populär vid den här tiden. Därför det fanns nämligen en rabbinsk filosof som hette Filo. Som bodde i Egypten, i Alexandria. Och han blev expert, kan man säga, på en allegorisk bibeltolkning. Där han i alla de gammaltestamentliga texterna kunde utläsa en djupare mening med allting. Så att det finns ju långa stora utläggningsverk utav den här Filo. Där allting är jättebilligt hela vägen. Och jag skulle kunna ge exempel på det, men jag tror vi hoppar över det. Därför att det är ju ett sätt att läsa Bibeln som blir ohållbart och överdrivet i förlängningen. Men det händer alltså att också Paulus använder sig av allegorisk bibeltolkning. Det var säkert sånt som var i svang vid den här tiden. Eftersom Filo då bildade skola i Alexandria. En allegorisk bibeltolkningsskola skulle man kunna säga. Och det är väl troligt att Paulus kände till inte bara det sättet att tolka Bibeln. Utan kanske också kände till Filo. För de var som sagt samtida. Filo var lite äldre än Paulus. Så nu kommer Paulus då med en sån här allegorisk bibelutläggning. En bibelutläggning som har djupare mening. Och då ska vi se vad det kan vara för mening då. Och då säger han, de två kvinnorna betecknar två förbund. Och här skulle jag på en gång vilja höja ett varningens finger. För att det här har ju utvecklats på så sätt i den kristna traditionen. Att man har utvecklat någonting som kallas för ersättningsteologi. Det vill säga att man spelar ut de två förbunden emot varandra på ett sådant sätt. Så att det gamla är förlegat, ja till och med felaktigt i vår tid. Och det är ersatt med någonting alldeles nytt, nämligen tron på Kristus. Och det är ju det här som vi har varit noga med de gångerna tidigare vi har haft bibelförklaringar här. Jag har sagt det att lagen, den är inte ogiltig förklarad. Den kommer ju ifrån Gud. Det är inte så att lagen förkastas och ersätts av evangelium. Och nu gäller bara syndernas förlåtelse. Så är det inte. Utan båda finns med fortfarande och båda de här förbunden finns med fortfarande. Men de har olika plats i frälsningshistorien. Lagen börjar med Moses, slutar i Kristus. I Kristus så lever vi inte under lagen, utan där är andra levnadsvillkor. De utesluter inte varandra, men de finns där sida vid sida. Det ofullbordade och det fullbordade. De som är på väg, de som har nått målet. Så det är väl viktigt att ha det klart för sig när man läser det här med de två förbunden. Dessutom är det ju så här, om vi talar om två förbund, att Gud ingick aldrig något förbund med Ismael. Han ingick förbund med Abraham, med Isak och Jakob, aldrig med Ismael. Så man kan inte dra den slutsatsen av det enkla skälet heller. Gud har ingått ett förbund med sitt folk. Och han har lovat oss att ge oss en son som ska befria oss. Det var ju löftena som han gav till Abraham. Och när vi sen kommer till Moses, som då är det andra förbundet, så är det ju en förnyelse, ett tillägg skulle man kunna säga till det första. Och det tillägget består ju i att Gud ger dem de 10 budorden, eller ger dem förbundsboken. Och i den meningen kan man ju säga att det är ett förnyat förbund. Men i sådana fall kan man ju säga att det finns ett förbund till, nämligen när man kommer till kung David. För där sker ju också en sån kraftig förnyelse, så det talas om ett fridsförbund i 1000 år och så vidare. Men det är en utveckling av samma förbund. Så det Paulus talar om här, eller det han gör, det är att han hänför den här Hagar som fick Ismael, hänför han till Sinai berg, som det står här. Det vill säga till alla de som är födda under lagen, som lever under lagen, som är lagens barn. De är Sinais barn. Han jämför dem med ismaeliter. Han tar i rätt så ordentligt här, med andra ord. Därför det judiska folket, de var ju så stolta och glada över att de tillhörde det utkorade folket. Vilket ju inte Ismael gjorde, för han blev ju fördriven ut i öknen. Det blev ju en schism däremellan. Och här säger nu Paulus att de som håller sig till lagen och som lever på ett lagiskt sätt, eller laggärarens väg, ja, de är som ismaeliter. De fördrivs ut vid Sinai berg, de fördrivs ut i öknen. Så det är klart att den här utläggningen var säkert kontroversiell på mer än ett sätt. Men alltså själva logiken är den här då, att Hagar kopplas till Agar. Och nu var jag tvungen att säga någonting som ni inte heller har hört förut. Men Sinai, alltså berget Sinai heter på arabiska samma berg, Agar. Så där finns en koppling mellan Hagar och Agar. Och den syns ju inte i översättningen så här. Men här står det kopplingen Hagar till Sinai berg. Så han hänför alltså Hagar till Agar eller Sinai berg. Det vill säga hon som födde sina barn i lagträldom. Det vill säga till ismaeliterna. Eller som det står, lägg märke till uttrycket, det nuvarande Jerusalem. Finns också i samma tankekedja. Det nuvarande Jerusalem, det vill säga det jordiska Jerusalem, det vill säga den plats där templet och lagrättfärdigheten dominerar och råder och regerar. Så Sinai och det nuvarande Jerusalem blir samma sak. Men allt det här är alltså negativt menat ifrån Paulus sida. Och så kommer då motsatsen, vers 26. Men det himmelska Jerusalem, det är fritt, och det är vår moder. Det står skrivet, gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamme har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftets barn, liksom Isak. När han skriver då i vers 26 och kontrasterar det mot det tidigare, då säger han det himmelska Jerusalem, alltså det är motsatsen till det nuvarande Jerusalem. Det himmelska Jerusalem, och då anknyter han till ett eskatologiskt tänkande, till de apokalypser som ju finns skrivna här på 200-talet, 300-talet, 400-talet, Baruks bok, Henoks boken och andra böcker. Man tänkte på liksom, hur ska det bli när vi kommer till himlen och när Messiasriket rent bokstavligen upprättas här, va? Det är det Jerusalem, det himmelska Jerusalem som är fritt. Och när Moses skulle göra tabernaklet i öknen och så vidare, då hade han en mönsterbild som han hade fått från Gud. Och det var den himmelska mönsterbilden. Hur det skulle vara i himlen. Och det skulle då avbildas i tabernaklet. Det här berättas om i Hebreerbrevet. Och det kan vi inte ge oss tid att slå upp nu heller. Hebreerbrevet 8:5 om jag minns rätt. Så det är det himmelska Jerusalem. Där finns alltså, då har han alltså kopplat, det Paulus har gjort nu för att använda då samma tankekedja som tidigare, det är att han kopplar samman det himmelska Jerusalem, som är det fria Jerusalem, med den fria hustrun som är Sara, som hade fått löftessonen som är Isak, som födde sina barn i frihet och i vars led Jesus Kristus är född och fullbordar allting. Så får du de två olika leden, tankeleden, alltså en allegorisk bibelutläggning utav ett historiskt faktum. Och sen då skulle man kunna tänka sig att jaha, nu man kan ju fortsätta den här diskussionen, vet, för en allegori, den är ju aldrig liksom rätt eller fel, utan den är ju en tolkning så att säga. Den kan ju ta vägen var som helst. Och det tyckte jag den gjorde, den där filoutläggningarna. Och det fanns en kyrkofader som använde det här mycket, han hette Origenes. Han hade långa, han skrev om hela Markus evangeliet bara med allegorisk bibeltolkning. Eller om det var Matteus evangeliet. Så det kan ta vägen var som helst, men det gör det inte här. Det gör inte de få gånger Paulus använder en allegorisk bibeltolkning. För han tar det här utläggningen och sen han går aldrig över gränsen, utan han liksom vänder tillbaka. Och som det, precis som det står här då i vers 28. Ni bröder, de som har skrivit till, ni är löftets barn. Ni är jämställda med Isak, ni är löftets barnen. Ni är födda utav Sara, ni är det fria Jerusalem. Ni är Kristi kropp, ni är Kristi kyrka. Så han tar tillbaka det in i den aktuella situationen. Och vid andra tillfällen så löser han på samma sätt, genom att en allegorisk bibeltolkning tas tillbaka in i Jesus Kristus, in i hans person så att säga. Den kan utgå ifrån ett bibelord, men det förs alltså tillbaka till Jesus Kristus. Hans utläggningar är alltid kristologiska. De kommer alltid tillbaka till att handla om Jesus, det vill säga den historiska Jesus, vad han faktiskt sa, vad han har gjort. Så alla bibelutläggningar som Paulus har knyts till Jesu Kristi person. Sen skulle vi egentligen hinna med det här också. Nu är det ju tveksamt. Jag tror faktiskt inte att vi ger oss in på det, hörni. Alltså det står ju i vers 27. Det står skrivet, och så kommer ett bibelcitat där från Jesaja. Jag tror vi får börja där nästa gång, så att vi får ett bra avslut på det här och en bra början nästa gång. Herre, vi tackar dig för ditt ord och för att vi har blivit födda genom tron på Jesus Kristus. Att vi har blivit upptagna i det himmelska Jerusalem. Herre, hjälp oss att ha blicken riktad igenom allt töcken i den här världen. Igenom livets omständigheter. Igenom alla åsikter och tankar. Och så få se dig sådan som du är, uppenbarad i Jesus Kristus. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Herre, fortsätt nu att tala i våra hjärtan. Och fortsätt att verka i vår gemenskap. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
Lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var över Galaterbrevet, del 14, var detta vi hörde. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Härefter så kommer det sändning från Radio MF. Du kan få lyssna till deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimmen. Jag som var producent och tekniker heter Ulf Gustafsson. Ha en skön och välsignad vecka.